Ni är redan hälsade välkomna. Och jag ska läsa ett par bibelord här. Bara korta bibelord. Och det här med namnet Jesus, det är det handlar om. Det är Jesus. Och det namnet måste vi proklamera och aldrig förneka. För då går det illa. För det är endast i det namnet som vi kan få frälsning. Vi kanske inte behöver slå upp de här bibelställena. Men det står i Uppenbarelseboken, i brevet till Pergamus. Och du håller fast vid mitt namn och förnekar dig inte tron på mig. Och den som ska övervinna och segra, det är den som har hållit fast vid mitt ord, säger Jesus. Och inte förnekat mitt namn. Det är en stor förnekelse av namnet Jesus idag. På många sätt och vis, både ute i världen och i församlingarna. Och det är jätteviktigt nu att vi håller fast vid namnet Jesus. Vet du det, att det finns ett förslag bland de ortodoxa judarna i Jerusalem och även ifrån Vatikanen att skriva en ny bibel, ett nytt testamente. Därför att ingen ska känna sig utpekad och förolämpad. Och man kallar det för antisemitism, det som Jesus säger i bibeln. Då förstår ni att någonting håller på att hända. Att vi eventuellt kommer att få nya biblar. Och det kanske blir så att vi inte får behålla våra gamla biblar. Därför att man anser att det är för mycket tal om Jesus. Och det är hädelse enligt dem. Därför så måste vi ännu mer hålla fast vid namnet Jesus. Och Jesus, han kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Han visste vad han gick till. När han lämnade sin tron i himmelen så visste han vad hans uppdrag var. Nämligen att lägga ner sitt liv. Dö på ett kors. Han visste det. För vår skull. För att vi skulle få frälsning. Och det var därför han gick. Och i den handlingen är så stor kärlek. Jag har sagt det innan. När han säger till dem som plågar honom. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Jag tror aldrig att någon av oss hade klarat det. Och han säger till rövaren vid sidan om sig, som också hänger på ett kors. Trots att Jesus är döende själv, han hängde på korset, korsfäst, misshandlad, så säger han till tjuven, till den kriminelle vid sidan om: redan idag ska du vara med mig i paradiset. Därför att rövaren sa några ord till honom. Han sa, vad sa han? Tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus såg hans hjärta. Vilken kärlek. Vilken kärlek. Och denne Jesus har man i alla tider velat utesluta. Redan när han kom, Johannes säger, han kom till sitt eget. Men hans egna tog inte emot honom. Och jag tänkte på ett par verser här i Lukas också. I Lukas 19 och 39. Då hade Jesus kommit till sluttningen av Oljeberget. Det berg där man nu offrar lamm. Det såg vi på YouTube här. Där fariserna nu offrar lamm. Vi kan läsa från vers 37 i kapitel 19 i Lukas. Då han närmade sig sluttningen av Oljeberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje prisa Gud med hög röst för alla de kraftgärningar som de hade sett. Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn, frid i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar att tiga. Men han svarade: Jag säger er att om de tiger så kommer stenarna att ropa. Vet du vad? Jesus säger till sina lärjungar idag: Tig inte. Ropa. Ropa ut mitt namn. Ja, det är jätteviktigt. Nu står vi där. Och vet du vad jag tror? Jag tror att vi har gått in i den yttersta av tider. För det vi ser sker i Israel och Jerusalem nu, det är precis samma sak som Jesus och apostlarna var med om. Det är ett enormt hat emot kristna. Ett enormt hat emot Jesus. Precis det som lärjungarna och Jesus fick uppleva. Och det är det som Jesus talar om. I världen får ni lida. Ni kommer att få lida. Har de hatat mig kommer de att hata er. Vi har inte känt av det så mycket runt om i världen. I vissa delar i världen har vi gjort det. Men... Och jag blev så gripen när jag läste de två kommande verserna där. Vers 41 och 42. Så kom då Jesus här vid Oljeberget där. Vet du, jag tror att anledningen till att man har valt att offra lamm idag på Oljeberget, det är på grund av detta. För här var det konungen som kom på en åsna. Det var konungen som kom ridande. När Jesus kom närmare och såg staden brast han i gråt över den. För han fick lida. Ända sedan han kom så fick han lida. Och han brast i gråt över Jerusalem. Och sa: Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Och det finns fortfarande samma förblindelse kvar idag. När vi tittar i ordet idag så ser vi att det går i uppfyllelse. För varje dag händer det något nytt. Vi ser det. Och det är som det står i Daniels bok också. Att kunskapen ska öka när den tiden kommer. Och jag tror att vi är i den tiden nu. Det finns ett hat emot allt vad Jesus är. Och jag säger också, idag måste vi stå upp för namnet Jesus. För i inget annat namn finns det frälsning. Jag hade det på mitt hjärta, jag ville bara säga det. Jag ska inte predika, för det ska Kjell göra. Nej då. Fader, jag tackar dig för att du sänder din enda son, din enfödda son, Jesus Kristus. Människosonen, Messias, den levande Gudens son. Vi tackar dig att han har kommit och han ska komma tillbaka en gång. Tack Herre att du har uppenbarat detta för oss. Herre, vi prisar ditt namn. Herre, vi ber att få upphöja ditt underbara namn Jesus. Vi vill ge dig ära. Vi vill tacka dig för allt vad du har gjort för oss och allt vad du kommer att göra. Jesus, tack att du lever. Du är konungarnas konung och herrarnas herre. Jesus, du har kommit för att frälsa och uppsöka det som var förlorat. Vi tackar dig. Det är bara nåd allsammans. Tack för vad du gjorde. Tack att du mötte allt detta förakt, misshandel, korsfästelse, spott och hån. I kärlek mötte du dig Jesus. Du mötte det i kärlek Jesus. Som ett lamm som förs bort att slaktas. Du öppnade inte din mun. Du lät det ske. för att vi skulle få frälsning. Hjälp oss att se det, hjälp oss att ta vara på det, Herre Jesus. Och vi ber, Herre, som man bad i apostlagärningarna, ge oss frimodighet. Amen. Att förkunna ditt ord. Ge oss frimodighet. Amen. Att tala om namnet Jesus. Det namn som är över alla andra namn. Herre, vi överlåter det här mötet i dina händer. Jesus, vi överlåter Kjell till dig. Tack att du har lagt ditt ord i hans hjärta. Ber att din kraft och din ande ska verka i honom, Herre. Att han ska få förkunna ditt ord, Herre. Tack, Herre, att du vill välsigna oss. Hjälp oss att vi sitter med öppna hjärtan. Att vi kan ta emot ordet du vill tala till oss idag, Herre. Tack att du vet och känner våra tankar och våra hjärtan, Jesus. Som ingen annan. Det går inte att dölja något för dig. Men Herre, tack att du vill hela och du vill upprätta på alla områden, Jesus. Herre, ge oss tro, Herre. Föröka vår tro, Jesus. Halleluja. Herre, nu lägger vi allt i dina händer, Herre. För ditt namns skull. Amen. 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 Tack Jesus. Amen. Halleluja.
Jesus, när jag var här förra gången så var det en bibelvers som jag tog fram. Det var Hebreerbrevets 13 kapitel och den 8 versen. Jesus Kristus är densamme igår, idag, så och till evig tid. Lägg märke till alla grammatiska fel som det är i den versen. Jesus Kristus är densamme igår. Han är igår. Han är idag. Och han är när han ska komma. Halleluja. Det är fullständigt grammatiskt fel i Bibeln på det sättet. Men Bibeln är sann. Det är sanningen. Och den predikan jag har nu, den la Herren om för mig. Ursäkta att jag klär av mig till arbetskläder. Jag var predikare på ett annat ställe idag på förmiddagen. Och jag hade en sån förvissning om att jag skulle hålla samma predikan när jag kom hit. Men så var jag tvungen att stanna till på vägen hem innan jag åkte upp. Och gick in och satte mig i bön inför mötet. Och så säger Herren bara det. Nu lägger vi om alltihop. Nu lägger vi om alltihop. Och detta det jag kommer att tala om. Det kanske inte är så ofta det talas om. Men jag vill nämna det, detta för att det ska bygga upp vår tro. Vår tro på Jesus. Halleluja. Och lägg då märke till det ordet som jag citerade först. Jesus Kristus är densamme. Så allt vad vi läser om här på Bibelns blad, det är realiteter och verkligheter för oss idag som vill följa och tjäna Jesus. Halleluja. Vi ska börja med varandra att gå till Markus evangeliums 2 kapitel. Och det är ganska välkända bibelställen som jag kommer att citera. Markus 2, från vers 1 till och med vers 12. Några dagar här efter kom han åter till Kapernaum. Och när det spordes eller talades om att han var hemma, församlade sig så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren mer kunde rymma dem, och han förkunnade ordet för dem. Då kom det till honom med en laman som bars dit av 4 män. Och då det för folkets skull inte kunde komma fram till honom med mannen, tog de bort taket över platsen där han var. Och sedan det så hade gjort en öppning släppte den ner sängen som den lame låg på. Vi ska stanna där lite grann. Vi ska stanna där lite grann. För det första i det här sammanhanget kan du se att det är fyra män som bestämmer sig för någonting. Nu har vi hört att Jesus är här i stan. Nu har vi hört att det är rörelse på gång. Ska vi inte gå och ta med vår kamrat som ligger där hemma som inte kommer någonstans? Ska vi inte bära med honom så att han får möjlighet att komma med oss? Och sagt och gjort, dessa fyra män går hem till, nu säger jag till den stackaren. Och så säger man till honom, vare sig du vill eller inte så ska du gå på möte idag. Ja, det var ju konkret vad som hände. Vare sig du vill eller inte så ska du gå på möte idag. Och så kommer de dit och så finner de att det är så mycket folk så det var inte lönt att ens försöka på något sätt. Och jag, i bilen på vägen upp hit så satt jag och tänkte på det här sättet. Hur många gånger har inte vi gett upp därför att omständigheterna har talat rakt emot oss? Ja, det kanske inte var mitt tillfälle idag, säger vi. Men då kan jag säga det, att idag är alltid ditt tillfälle. Oavsett hur det än ser ut, oavsett vad som än sker, oavsett vad som än som står i vägen, så är det alltid ditt tillfälle. Och det måste vi ha klart för oss, vänner. Det måste vi ha klart för oss att när vi tar med människor, det är alltid deras tillfälle. Det är därför vi samlas inför Jesus. Det är därför vi samlas inför Gud. Det är därför vi vill dra ner himmelens välsignelser över platsen där vi befinner oss. För att det är människornas tillfälle. Halleluja. Men de här fyra männen, de kom ju på att det gick ju att göra på något annat sätt. Nu tror jag inte att folk skulle bli glada här om det öppnades här i taket och någon sänktes ner. Det är inte det jag vill poängtera. Men när de på något sätt hade de bestämt sig för den här människan ska fram till Jesus. När tänker vi det om den slagne som vi såg ligga efter vägen kanske? Eller den som var bruten under droger, alkohol, narkotika. Den som var i djupaste depression. När tänker vi det? Den här människan ska till Jesus. Halleluja. Denna människa ska till Jesus. Och det är min uppgift. Det är min uppgift att bereda vägen så att han kommer dit. Halleluja. Halleluja. Är vi med på det allihop? Amen. Halleluja. Det är vår uppgift att människor ska få en beredd väg att komma till Jesus. Halleluja. För annars samlas vi ju förgäves. Halleluja. Men så står det i den femte versen. Någonting som jag också vill poängtera väldigt mycket. När Jesus såg deras tro. Det står inte när Jesus såg den lame mannens tro. Utan när Jesus såg deras tro. Jag är säker på att han tittade upp och såg fyra glada ansikten titta ner. Och där ser han tron lysa rakt igenom. För handlingen hade talat. Och då säger han till den lame. Min son, dina synder förlåtas dig. Halleluja. Hur många gånger har vi inte sagt när människor inte har fått möta Herren, det berodde på att du inte trodde. Men när Jesus såg deras tro, halleluja. För jag är säker på att när den lame blev nedsänkt i det där rummet, så hade han önskat att sängen skulle gå ner under golvet, så han inte skulle behöva stanna där. Men när Jesus såg deras tro, säger han, dina synder förlåtas dig. Och då står det att de satt där några skriftlärda, och dessa tänkte i sina hjärtan, hur kan denne tala så? Han hädar ju, vem kan förlåta synder utom Gud alena? Strax förnam då Jesus i sin ande att de tänkte så vid sig själva, och han sa till dem, hur kan ni tänka sådant i era hjärtan? Vilket är lättare att säga till en lame, dina synder förlåtas dig, eller att säga, stå upp, ta din säng och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, så säger jag dig. Och härmed vände han sig till en lame, stå upp, ta din säng och gå hem. Då stod han upp och tog strax sin säng och gick i allas åsyn, så att de alla blev uppfyllda av häpnad och prisade Gud och sade, sådant har vi aldrig sett. Halleluja. Jag ska säga det, vänner, när vi sätter vår tro i rörelse, så möter Jesus den. Och det kommer att ske sådana saker som vi inte trodde skulle vara möjliga. Halleluja. Jag kan berätta om en sak som jag var med om. Det var för ett par år sedan. Jag hade då en arbetskamrat som hade en väldigt sjuk dotter. Hon låg på Sahlgrenska i Göteborg. Hon hade leukemi i sista stadiet. Och man gjorde allt man kunde från läkares håll att göra någonting för denna flicka. Man hade gett henne ryggmärgstransplantation. Man hade bytt blod på henne och gjort allt vad man hade kunnat och allt vad som stod i deras makt. Så kommer den muslimske fadern till mig och säger på följande sätt. Tror du att din Jesus kan hjälpa oss? Jag inte bara tror, säger jag vet. Det var en fredag. När söndagen kom så var jag på en samling. Och där var flera församlingar representerade. Och i samma stund som jag lägger fram böneämnet om denna flicka och det bads, så gör Gud ett ögonblickligt under i denna flickas liv. Och läkarna ringer upp föräldrarna och säger, det har vänt. Det har vänt. Och Herren gjorde ett under i hennes liv. Men hennes fader förnekade att det var Jesus. Halleluja. Jesus, det är beklämmande. Det är beklämmande. Nästa bibelsammanhang som vi ska gå till, det är också ett välkänt sammanhang, också från Markus, från det femte kapitlet. Och där läser vi från den 25:e versen. Nu var där en kvinna som hade haft blodgång i 12 år. Och som hade lidit mycket hos många läkare och kostat på sig allt vad hon ägde utan att det hade varit henne till någon hjälp. Snarare hade det blivit värre med henne. Hon hade fått höra om Jesus. och kom nu i folkhopen bakom honom och rörde vid hans mantel, för hon tänkte, om jag åtminstone får röra vid hans kläder så kommer jag att bli hjälpt. Och strax torkade hennes blodkälla och hon kände i sin kropp att hon var botad från sin plåga. Men strax då Jesus inom sig förnam vilken kraft som hade gått ut ifrån honom, vände han sig om i folkhopen och frågade, vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom, du ser hur mycket folket tränger på och ändå frågar du, vem rörde vid mig? Då såg han sig omkring för att få se den som hade gjort detta. Men kvinnan fruktade och bävade till hon visste vad som hade skett med henne. Och hon kom fram och föll ned för honom och sa honom hela sanningen. Då sa han till henne, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid och var botad från din plåga. Här har vi ett exempel på en kvinna som hade gjort allt hon hade kunnat för att få hjälp. Sökt hjälp på alla möjliga sätt och vis. Men så står det, hon hade fått höra om Jesus. Det framgår inte om det var ett rykte som hade kommit fram till henne. Eller om det var någon person som hade vittnat för henne och sagt, jag har mött en man som har hjälpt mig. Och ibland så tror jag det är så här bland oss att vi känner att egentligen borde vi säga något till någon. Men vad kommer mina ord att betyda? Vad kommer mina ord att ha för avgörande i den saken? Ja, det vet du inte förrän du har uttalat dem. Men det var någon som hade talat med kvinnan och sagt att det fanns en man som hette Jesus Kristus från Nasaret som botade sjuka, som gjorde under, som reste upp lama. Ja, till och med som Magnus berättade gav blinda sin syn. Men när hon då hade fått höra om Jesus så nöjde hon sig inte med det att få höra om Jesus. Ja, men det räcker nog att jag sätter på kanal 10 och tittar lite grann. Ja. Nej, det räcker inte. Sträck dig ut mot Jesus. Sträck dig ut mot Jesus, mot honom som förmår att hjälpa och göra under. Jag predikade i ett möte för en tid sedan just över den här texten. Och så säger jag det. Gör nu bokstavligt som kvinnan i texten gjorde. Sträck ut din hand. Sträck ut din hand och rör vid Jesus. Och då ser jag en kvinna i publiken. Hon bara räcker ut sin hand så här. Och efteråt så frågar jag henne, varför gjorde du så? Ja, du sa ju till mig att göra det. Ja, men sa hon, jag såg också att Jesus stod precis där jag räckte ut min hand. Jesus var där jag räckte ut min hand. Och jag känner att jag har blivit helad ifrån min plåga. Jesus gör under än idag. Jesus gör under än idag därför att han är densamme igår, idag, så och till evig tid. Och jag vill ge det som en uppmuntran till människor som lider av kroppslig svaghet. Jag vet vad det vill säga att lida utav sådant. Men ändå så vill jag ge en uppmuntran. Räck ut din hand mot Jesus. Räck ut din hand mot Jesus. Rör vid honom där du sitter. För om vi ser på den här kvinnan så gjorde hon alla fel som man kunde göra enligt Mose lag. För det första hade hon en blodsjukdom. Hon fick inte vistas i en folksamling. För det andra fick hon aldrig sträcka ut handen mot en man. För då skulle hennes hand huggas av. Ja, det var Mose lag det. Men Jesus stod över Mose lag. Och han säger, din tro har hjälpt dig. Din tro har satt dig i frihet. Halleluja. Nu ska vi gå till ett annat sammanhang. Halleluja. Och då ska vi gå till Johannes. Och vi läser från 5:e kapitlet. Från vers 1 till och med vers 9. Därefter inföll en av judarnas högtider. Jesus for upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem ligger en namn på hebreiska kallad Betesda. Och in vid den finns 5 pelargångar. I dessa låg många sjuka, blinda, halta, förtvinade som väntade på att vattnet skulle uppröras. För en ängel steg tidvis ner i dammen och rörde upp vattnet. Och den som först steg ner i vattnet, sedan det hade blivit upprört, han blev frisk, vilken sjukdom han än var behäftad med. Där fanns nu en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus fick se honom där han låg, och fick veta att han redan lång tid hade varit sjuk, sedan sa han till honom, vill du bli frisk? Men vad svarar mannen? Herre, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet har kommit i rörelse. Och så stiger en annan dit ner före mig medan jag ännu är på väg. Jesus sa till honom, stå upp, ta din säng och gå. Och strax blev mannen frisk och tog sin säng. Tänk, där har en man legat i 38 år. Och väntat på att något skulle hända. Och så kommer en främling, en total främling till honom. Och frågar honom, vill du bli frisk? Och nu kommer här ännu en sak som jag har mött så många gånger. Det är när man talar med människor och frågar, vill du? Ja, men du förstår. Jag har ju inte de rätta förutsättningarna. Du förstår det. Jag har ju inte de möjligheterna. Jag har ju inte ens möjlighet att tro som du tror. Jag har ju inte ens möjlighet att göra någonting sådant. Men ja, du förstår Jesus. För mig är det omöjligt. För även om jag skulle försöka krabbla mig ner mot den där dammen, så är det alltid någon som hinner före mig. Och ska jag då bli botad, nu är det ett resonemang som jag själv utvecklar här. Ska jag bli botad så måste jag ligga på bassängkanten och bara rulla in när vattnet har blivit upprört. Ja. Och kan du tänka dig det? Så många människor som är så bundna i just sina egna förutsättningar. Våra förutsättningar, vilka är det? Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Halleluja. Det är vad ordet säger. Ja, men du förstår, du kan ju inte resonera så, för att det skrevs ju för länge sedan. Och det, ja, nej, nej. Och så kommer olika tvivel in. Men allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men Jesus, han bryr sig inte om det här resonemanget som den här mannen har fastnat i. Utan han säger bara, ta din säng och gå. Ta din säng och gå. Och jag förstår att det finns någonting av ett hopp som har väckts hos den mannen. Jag förstår att det är något av ett hopp som har växt hos honom, därför att han reser sig upp och han går. Halleluja. Och jag skulle vilja säga till hela Sveriges kristenhet, reser upp och gå. Ligg inte längre förlamade därför att vänta på att Jesus ska komma. Han ska göra någonting långt, långt, långt längre fram. Som vi sa tidigare, den tid är nu då Jesus vill verka. Den tid är nu. Annars skulle det aldrig stått i min bibel, och jag hoppas det står så i er också, att idag är frälsningens dag. Idag är den välbehagliga tiden. Halleluja. Så och bara säga det, ja men när Gud kommer. Ja men när kommer han då? Har han någon speciell agenda eller almanacka som han går efter? Nej, han är där Guds folk samlas. Och där han får vara. Halleluja. Där kommer Gud. Där uppenbarar han sig. I kraft, i makt och i myndighet. Halleluja. Så håll ut du lilla trogna skara. Amen, halleluja. Nu ska vi backa lite grann och gå till Johannes 4. Halleluja. Ett väldigt välkänt sammanhang där också alla möjliga fel begås. Det är bara så. Men Jesus, han kommer med sina lärjungar. Han är på väg. Han är på väg att gå från Judeen till Galileen. Därför var han tvungen att gå genom Samarien. Och judar och samariter, de tyckte inte riktigt bra om varandra. Men där stannar Jesus vid Jakobsbrunn. Och så väntar han medan lärjungarna är på väg in i staden för att köpa mat. Så kommer där en ensam kvinna när det är hetast på dagen. Bara för att hon ska få lov att vara ensam. Du förstår det om du läser sammanhanget. Det kommer en ensam kvinna och Jesus säger till henne, giv mig att dricka. Giv mig att dricka. Jesus hade ju sina mänskliga behov, lika väl som han hade andliga behov. Men Jesus hade sina mänskliga behov, så han var tvungen att dricka, han var tvungen att äta. Precis som vi gör. Och då frågar hon så här ifrån 9:e versen. Då säger den samaritiska kvinnan till honom, hur kan du som är jude bedja mig som är en samaritisk kvinna om något att dricka? Judarna har nämligen ingen umgängelse med samariterna. Och då säger Jesus, förstod du Guds gåva och vem den är som säger till dig, giv mig att dricka? Så skulle du istället ha bett honom om, och han skulle då ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa till henne, herre, du har ju inget att hämta upp vattnet med. Och brunnen är djup. Varifrån får du då det friska vattnet? Inte är det väl för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv med sina barn och sin boskap drack ur den. Jesus svarade och sade till henne: var och en som dricker av detta vatten blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag giver, han ska aldrig någonsin törsta. Utan det vatten jag giver honom ska bli i honom en källa vars vatten springer upp med evigt liv. Halleluja. Och i resonemanget som uppstår så säger kvinnan det att ja, vi vet att Messias ska komma. Och då säger Jesus bara: lägg märket på betoningen. Jag är den du talar med. Han nämner sig själv med Guds namn i den situationen. Jag är, eller på hebreiska, Javé, är den du talar med. Därför att Jesus, han var med hela gudomen hos kvinnan. Och så säger han ju det till henne: gå och hämta din man. Gå och hämta din man. Och hon får svaret, han får svaret av henne: jag har ingen man. Nej, där i svarar du rätt, säger Jesus. För 5 män har du haft och den du nu har är inte din man. Jag tror det var det som var orsaken till att kvinnan ville gå ut ensam mitt på dagen när det var som varmast för att få vara i fred. Annars var det bara ilskna blickar och glåpord, allt möjligt. Och jag kan tänka mig när hon kommer in i staden för att ge vittnesbördet om Jesus, att hon inte bara kunde gripa tag i någon. Utan då kommer genast frågan: vems familj är det nu du vill förstöra? Men hon sätter ner foten i backen och så är jag säker på att hon skriker allt vad hon orkar: kom och se den som har sagt mig allt. Och en hel stad blir förvandlad på grund av att en kvinna fick möta Jesus. En hel stad blev förvandlad därför att en människa möter Jesus. Halleluja. Och detta kan vi läsa om i religionshistoria. Hur till exempel John Wesley, han bad i England. Han bad om detta, att få bli den tjänare som Gud skulle kunna använda för att omvända England. Att det sedan har uppstått olika religiösa fraktioner efter det, det är inte det jag talar om. Men att Gud fick fatt i en enda människa som han kunde använda. Att Gud fick tag i en enda människa som var villig att bli brukad av honom. Och jag skulle vilja ställa den frågan här i eftermiddag: var finns du som vill bli använd av Gud? Var finns du som vill bli använd av Gud? Var finns du som känner i ditt hjärta: jag är inte nöjd med min situation sådan jag har den. Jag är inte nöjd med att bara få uppleva den här innerliga varma miljön i den inre kretsen. Men jag vill möta Gud för jag vill tjäna honom. Halleluja. Jag vill möta Gud för jag vill tjäna honom. Halleluja. Det finns en möjlighet för oss alla att få uppleva det här. Det finns en möjlighet för oss alla att få uppleva det. Att Jesus står här. Han kallar alla som är här i samlingen idag. Han kallar alla. Och så säger han precis som han sa till Simon Petrus vid båten. Följ mig så ska jag göra dig till människofiskare. Han säger det som han sa till de andra lärjungarna. Följ mig. Följ mig. Följ inte rösterna i tiden. Följ mig. Halleluja. Och det finns en nåd som är så gudomligt uppenbar från Guds sida. Att den är helt öppen. Följ mig. Så ska jag leda dig. Nu ska jag komma fram till mitt bönesvar inför den här dagen. Bartimeus son, eller Bartimeus som Magnus talade om. Jag var tvungen att rycka honom i armen och säga det. Du har förstört min predikan. Nu är det ju inte så. Halleluja. Jesus, Jesus, Jesus. Lukas 18. Från 35:e versen. Jesus Kristus. Då han nu nalkades Jeriko hände sig att en blind man satt vid vägen och tiggde. När denne hörde att en hop människor gick fram frågade han vad det var. Och man omtalade för honom att det var Jesus från Nazaret som kom på vägen. Då ropade han och sade, Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Och det som gick förbi tillsa honom strängeligen att han skulle tiga. Men han ropade ännu mycket mer, Davids son, förbarma dig över mig. Då stannade Jesus och bjöd att mannen skulle ledas till honom. Och när han hade kommit fram frågade han honom, vad vill du att jag ska göra dig? Han svarade, Herre, låt mig få min syn. Jesus sa till honom, ha din syn, din tro har hjälpt dig. Och strax fick han sin syn och följde honom och prisade Gud. Och allt folket som såg detta lovade Gud. Amen. Jag behöver inte gå in så mycket på det här för det har Magnus skött så bra. Ja. Men jag vill stanna vid den här frågan som Jesus säger. Vad vill du att jag ska göra dig? Jag har varit med i många sammanhang där jag har fått be till Gud för människor. Och man upplever i sin ande när vissa kommer och säger, ja, jag vill ha mer av Jesus. Jag föraktar inte en sådan bön, för jag vet att den är väldigt betydelsefull. Men man kanske döljer det innersta behovet. Man kanske döljer det som ligger där på djupet. Och som var orsaken till att man kom till platsen från första början. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och när Jesus ställer den frågan och han ställer den så till oss allihop. Vad vill du att jag ska göra för dig? Ja, jag vill ju ha mer av dig Jesus. Ja, det vet du. Ja, men vad vill du att jag ska göra för dig? Jo, du vet det här problemet som jag har brottats med så lång tid. Det som jag själv inte har klarat av att besegra. Det som jag själv inte har haft en möjlighet att ta mig an. Och bli fri ifrån. Jesus, det vill jag att du hjälper mig med. Och när det kommer ner i den botten. Den ärligheten. För ibland tror jag det är dags för oss att lägga bort våra religiösa masker. Det är dags för oss att lägga bort allt religiöst beteende. Och bara komma helt nakna, avskalade fram till Jesus precis sådana vi är. Det är då Jesus har möjligheten att hjälpa oss. Och där befann sig Bartimeus. Herre, du vet, jag har bara en längtan. Jag har bara en längtan just nu. Låt mig få min syn. Och det fick han. Nu är det väl dags att vi går in i det 19 kapitlet också i Lukas. Det talas om någon, en person som har betraktats som oerhört kriminell i långa tider. Men jag vill avfärda den myten. När han kom in i Jeriko och gick fram genom staden, där fanns en man vid namn Sackeus som var förman för publikanerna, en rik man. Denne ville gärna veta vem som var Jesus, och han ville se honom. Men han kunde inte för folkets skull, för han var liten till växten. Då skyndade han i förväg och steg upp i ett mullbärsfikonträd för att få se honom, för han skulle komma den vägen fram. När Jesus nu kom fram till det stället såg han upp och sa till honom: Sackeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa i ditt hus. Och han skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Men alla som såg det knorrade och sa hur han har gått in för att gästa hos en syndare. Men Sackeus trädde fram och sa till Herren: Herre, hälften av mina ägodelar ger jag nu åt de fattiga. Och om, det där omet skulle vara skrivet med riktigt stora bokstäver. Om jag har tagit ut något för mycket av någon, så ger jag fyra dubbelt igen. Och Jesus sa om honom: idag har frälsning vederfarits detta hus, eftersom han också är en Abrahams son. Sackeus, han tyckte nog säkert att han var ganska finurlig. För han skulle kunna gömma sig utan att någon såg honom. För ett mullbärsfikonträd, det har så tätt lövverk. Så klättrar du upp i det har du ingen möjlighet att se in vad som finns i trädet. Men det går att glipa lite på löven för att se ut. Men Jesus, som redan när han går in i Jeriko, vet om att han ska möta en liten man vid namn Sackeus. Han ska möta en liten man. Och han kommer att sitta uppflugen i ett träd. Ja, vilken mötesplats vi än väljer, så är det nog den bästa för Jesus i alla fall. Och Jesus bara stannar vid det här trädet. Och så säger han det: Sackeus, Sackeus, kom ner till mig. Kom ner till mig. För jag bara måste få gästa ditt hus. Det finns en orsak till varför Jesus säger så. Därför att detta var sista gången som Jesus gick genom Jeriko innan han skulle offras på Golgata. Detta var sista gången som han skulle komma där förbi. Det var sista gången som Sackeus skulle kunna ha en möjlighet för att möta Jesus. Och ibland tror jag det att vi handlar ganska respektlöst med det Jesus vill göra i våra liv. Jag tror att vi handlar ganska respektlöst. Och så säger vi detta: nej, det får vänta till en annan gång. Det är bara det att vi vet inte om det blir en annan gång. Det är därför som det heter, som jag citerade förut: idag är den välbehagliga tiden. Idag är frälsningens dag.
Vad vill du att jag ska göra för dig? Ibland ställer Jesus den frågan därför att han måste få ett personligt svar. Det kan inte gå via andra. Nu har Kjell talat här om detta. Och vi behöver säga själva till Jesus. Jag vill. Precis som han sa här nu. Vi hörde i ordet. Vi låser oss själva vid allt som är omöjligt. Vi gör det. Men när Jesus får komma och göra det han kan göra, då kan hela situationen förändras. För mig blev det ett sånt uppvaknande över det ordet. För det var inte jag, utan jag hörde det i bilen. Du ska säga till henne. Och hon var låst i sig själv. Hon var låst i död. Hon såg bara likkistor och begravningar. Hon såg ett liv utan sin son. Men hon valde Jesus. Det kan låta konstigt, men jag sa det till henne. Om vilken sida vill du stå på nu, sa jag. Ställ dig på Jesus sida. Hon gjorde det. Och pojken blev frisk. Jag tycker det är ett starkt vittnesbörd om att det är en verklighet. Och sedan tänkte jag på det som Jesus sa till Zacchaeus när du predikade här, Kjell. Också ett ord och ett löfte som jag fick en gång. När jag hade blivit frälst. Och min man inte var frälst. Det dröjde några år innan han kom. Och vi bad. Och alla bönetanter i Pingstkyrkan tror jag bad. Och vi bad att Peter skulle bli frälst. Goda vänner och familj, vi bad. Och så fick jag ett ord en gång. Och det var just det här ordet till Zacchaeus. För Jesus sa till honom, idag har frälsning kommit till denna familj. Eftersom också han är en Abrahams son. Amen, tänkte jag. Det tog jag till mitt hjärta. Eftersom också han som sitter där ute nu som har fixat fika åt oss. Han är också en Abrahams son. Och sen dröjde det inte så jättelänge innan han tog emot Jesus och så lät sig döpas. Men jag fick ett löftesord. Jesu ord. In i familjen. Och så kan det vara. Herren ger ett ord. Och det kanske inte sker på stubinen så här, va? Stubarten. Det kanske inte sker just nu idag. Men det kanske kommer. Eller det kommer.
Det börjar
en process där. Ja, jag tror det. Amen. Ja. Får vi någon mer sång här på slutet? Och så vill vi nu erbjuda dig som du upplever att Herren har talat något till ditt hjärta. Och jag vet inte vad han har talat, men det vet du. Du vet vad Herren kallar och du vet vad han talar. Om det finns någonting du har upplevt som har berört ditt hjärta genom den helige ande idag. Vill du ha hjälp i bön och vill du komma till Jesus och vill du överlåta dig till Jesus? Och vill du säga till Herren, jag vill bli fri. Jag vill bli frisk. Jag vill bli frälst. Jag vill få möta dig Jesus. Jag vill bli din Jesus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Säger Jesus. Så är du så välkommen fram här under tiden systrarna sjunger här. Så ska vi be tillsammans. Vi ska hjälpas åt här. Du är jättevälkommen. Tveka inte, idag är frälsningens dag. Vi vet inget om morgondagen. Ingen utav oss. Men han står med öppen famn och vill möta oss. Och han känner ditt hjärta och han känner mitt hjärta. Herre, jag tackar dig för ordet som har gått ut idag. Tack att du sänder ditt ord och du botar oss, Herre. Tack att du vill frälsa oss och du vill hela oss. Herre, det var våra sjukdomar du bar på korset, Jesus. Det var våra sjukdomar till ande, själ och kropp som du bar. Kanske inte bara fysiskt, utan de sjukdomar som vår själ hade drabbats av. Herre, tack att du vill hela idag. Du kom för att söka rätt på och det som var förlorat. Därför att du ville återvinna din skapelse. Dina barn, Herre. Vi tackar dig. Tack att du talar till människor idag, Herre. Tack att du vill riktigt överbevisa genom din heliga ande det som är motståndigt i våra hjärtan, för att vi helt och hållet ska kunna bli dina, bli trygga i dig, att du får vara vårt hopp och vår framtid i allt. För du har berett en underbar framtid åt oss, Jesus. I inget annat namn finns det frälsning. Kom till Jesus, han kallar idag.